Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden. Bakom spaken idag så står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på DI. Med mig har jag Uffe Pettersson, ner från Kalmar, också analytiker på DI. Välkommen Uffe.
Tack ska du ha, Johan. Hur är det i dessa väldigt speciella tider?
Jo, men jag ska faktiskt inte klaga. Jag hoppas att inte du gör detsamma. Ingen av oss ligger ju på något sätt döende. Men, och däremot så har ju nu på fredagen här, det är den 20 mars, alltså börsen har ju vaknat till ordentligt. Vi har ju Stockholmsbörsens breda index här, OMXSPI, stiger med 3,5% på fredagsförmiddagen här. OMXS30 då, 30 mest omsatta aktierna, även kallat storbolagsindex, inte riktigt lika starkt, stiger 2,2%. Men ändå en välkommen uppgång här om man ser på hur resten av mars har gått. Eller vad säger du, Uffe?
Ja, så är det. Vi har ju haft några sådana här rekyler i allt fall också. Vi får se om den är hållbar den här. Men ja, det är ju lite som att spå i vatten på något sätt. Men det känns ju nästan som att marknaden har lugnat ner sig lite, aktiemarknaden i alla fall här. Volatiliteten har gått ner en del. Vi var uppe på volatilitetsindex på 82 som högst, det vill säga högre än finanskrisen. Men nu har den kommit ner till 65. Så kanske lite, kanske marknaden är ju väldigt anpassningsbar och den kanske har vant sig vid dessa väldigt turbulenta tider att den inte orkar vara panikslagen hur länge som helst. Men det kan ju komma mer, det vet man inte. Som du säger så är det en bra dag här på fredagen. Allt stiger egentligen utom Swedbank som mest handlat och ner ett par 3% efter gårdagskvällens 4 miljarders bötesbot från Finansinspektionen. Men du Johan, vad tycker du? Det finns ju hur mycket som helst att prata om här. Alltså det är ju vinstvarningar, det är inställda bolagsstämmor, det är inställda utdelningar och det är varsel och det är kursras som jag har sett på väldigt länge i framförallt fastighetssektorn och inte minst hotelldelen av fastighetssektorn. Vad ska vi börja dissekera tycker du?
Ja, det är 10 000 kronors frågan där faktiskt. Det finns otroligt mycket att prata om. Men jag tänkte att vi kan ju börja med de ändå vinstvarningarna som vi nu har sett. Du har ju förespått tidigare för att de här skulle hagla och du har ju fått rätt nu. Men om vi tittar på dem så är de ju ganska diffusa. Alltså ta Volvo, AB Volvo till exempel, som går ut här och säger att det kommer att vara en påverkad från covid-19, även känns som coronaviruset, men det är ingen sorts kvantifiering på vad det innebär och det är väl för att de helt enkelt inte vet själva. Det är ett sånt läge vi är i nu, eller vad säger du Uffe?
Ja, så är det, och man kan inte heller liksom begära att de ska kunna kvantifiera det här, för det som händer, nu är det den 20 mars och vad som händer de andra 10 dagarna fram till vi stänger första kvartalet är ju omöjligt att säga. Men att, och det här är ju, klart det ska bli ohyggligt intressant att se Q1-rapporterna och då kanske man kan få en bild av hur Q2-orna också utvecklas. Men ja, de enda som har så att säga satt ner foten på riktigt här är ju Vitrolife. Det är ju någon vecka sedan nu, de har gjort två vinstvarningar där de faktiskt har kvantifierat vinstnedgången Q1 till 10-20% ungefär, men det kan ju också ändras. Men annars är det, och det förstår att det är ett förfärligt svårt läge, och det som folk och styrelse och ledning fokuserade på nu, det är att minska kostnaderna i så långt det går då med att stänga ner fabriker och varsla och permittera folk.
Ja, det kanske är fokus på att rädda bolaget istället för att informera aktiemarknaden i det här läget.
Här finns ju en del att ta hänsyn till då. Alltså de som bolag som är mest illa utsatt här, det är ju förstås hotell och restaurang och den delen som är i stort sett stängt i större delen av världen. Men något som jag tycker man och de som är skuldsatta förstås för att försöka finansiera sig på en obligationsmarknad som inte funkar nu är inte roligt. Men sen får man ju också fundera på sånt här med vilka kundfordringar man har. Alltså det är inte roligt att ha liksom exempelvis restaurangnäringen som kunder. Och då har vi ett bolag som kom in på börsen på måndag här, Electrolux Professional, som just säljer mycket till restauranger som nu lägger ner. Det är klart att det kan ju till och med bli kundförluster där om restaurangen inte kan betala för sin senaste kök så att säga. Så det är ett stort bekymmer för många.
Ja, man kan väl lugnt säga att den här särnoteringen av Electrolux Professional då, som ska genomföras på måndag då är väl planen. Det måste väl vara den mest utmanande avknoppningen i med tanke på att de också har tillverkning väl i Lombardiet, alltså den här drabbade regionen i Italien som har haft fruktansvärda mänskliga tragedier. Eller håller du inte med kanske?
Jo, just det. De har till och med huvudkontoret där, så det är inte bara produktion utan det är ju huvudkontoret som är mitt i där. Och det är ju jättetufft för dem. Och vi får se vad det här spelar ut. Men jag kan inte tänka mig att vi ska liksom aldrig mer ska gå på restaurang igen. Utan det här blir ju ett blodbad. Och då är det ju allmänhet de som är störst och starkast och starkast ägare som så att säga kan hjälpa dem igenom, hjälpa bolaget igenom den här krisen. Och så kan man då ta tag i grejerna efter när det har lagt sig det här. Och så jag kan ju tänka mig att jag har ju faktiskt Electrolux Professionals en god situation då med Investor som storägare och som har faktiskt gått in i den här krisen som vi bevittnar med en väldigt stark ställning. De är i stort sett obelånade faktiskt. Det är inte roligt för professionals, men de har i varje fall en ägare som är än så länge hälsosam.
De kommer att klara det helt enkelt.
Det tror jag att de kommer klara, men det kommer inte vara ett roligt första halvår här. Men de är klart att de klarar det. Det tror jag jämfört eftersom de är så stora på marknaden. Men det finns ju hur mycket som helst. Jag ser här allt faller. Jag satt och tittade. Jag har börjat gå igenom lite medelstora bolag här för att se hur det står till egentligen. Så kan man notera exempelvis Mekonomen som man tycker liksom att nu när ingen åker kollektivt längre så kanske man kan tänka sig att folk använder bilen och det skulle då göra att det blir mer reparationer. Och Mekonomen är ju liksom en bilverkstad här, men den har ju halverats i värde och det kan ju bero på att de är ganska skuldsatta och att det är det som gör att marknaden oroar. Eller så tar man så att säga inte hänsyn till verksamheten när man säljer ner det mesta här. Du är ju lite inne på spelbranschen. Här har vi fått klart olika besked från de olika bolagen.
Ja, och då är det spel och dobbel då du tänker på antar jag. Och det kan man ju förstå faktiskt. Alltså om vi börjar med liksom big picture först så betting, det är ju huvudsak, de här bolagen får ju i huvudsak intäkter från två verksamheter. Det är sportspel och det är kasinoverksamhet. Och när sportspel, det är inte så lätt att få intäkter på det när alla sportevenemang är inställda i princip hela världen. Så ser vi på Kindred, Dora, tidigare Unibet, där är strax under hälften av intäkterna normalt sett från sportboken. De har ju fullständigt slaktats på börsen och det är ju fullt förståeligt när sportevenemangen ställs in helt enkelt. Sen där finns det ju lite olika scenarion nu då. Premier League har ju sagt att det var ju tänkt att de skulle dra igång igen i början av april. Det har de ju skjutit upp igen nu här. Kanske det snackas om att slutet av april, början av maj drar igång där istället. Allsvenskan, planen är i juni någon gång liksom. Så att kommer det igång då så skulle jag ändå säga att då är det värsta undvikit för Kindred. Men ligger sportevenemangen nere till liksom augusti-september, bortom det till och med, vilket jag tror är osannolikt såklart, men då är det ju väldigt, väldigt jobbigt för dem, för då kommer liksom sportboksintäkterna då att vara kollapsa i slutet av först Q1 och de kommer vara helt döda i Q2. Så det vore en katastrof för Kindred i så fall om inte sportevenemangen kommer igång här innan sommaren drar igång.
Men tror du inte att de som sitter hemma nu när alla är internerade hemma att man, okej, du kan inte spela på de här sporterna, men gör inte det att du börjar spela på
och så att säga bingo och kasino och sånt där istället? Eller finns det inte någon slags att pengarna flyttar över dit? Eller
alltså, jag tror bolagen har historiskt sett varit ganska... Alltså när det har varit stora evenemang, fotbolls-EM, VM och såna här grejer, så har de faktiskt tonat ner de här medförsäljningseffekterna som man tänker sig ska uppstå när det är sportspelare in och spelar. Utan sportspelarna, de sätter sig inte generellt sett att spela kasino om det inte finns sportspel. Utan det är två olika kundvertikaler där. Så att det ska man, det har i alla fall de flesta bolagen gett uttryck för historiskt. Jag tror att det är så nu också faktiskt. Men liksom, de spelbolag som inte har så mycket intäkter från sportboken, alltså Leo Vegas, 9% av intäkterna i sportboken, resten är kasino, de blir inte lika drabbade i den här miljön. Och sen fick vi en uppdatering då från Evolution Gaming här. Det är en av största arbetsgivarna nere i Baltikum. De levererar då live casino lösningar här. De är ju ett lysande undantag i spelsektorn här. Aktien har ju gått som en raket. Den är också väldigt hög värdering. Och casino har ju inte påverkats av hittills av den här coronaviruset. Snarare tvärtom, kanske att det har varit en ökad aktivitet. Sen har ju Evolution det här problemet att det är en otroligt personalintensiv verksamhet att driva live casino. Alltså du ska ha fysiska människor i en fysisk studio. Sitter folk i karantän, då är det svårt att få till det. Nu skickade Evolution då ut en uppdatering här på fredagsmorgonen och säger att de har vidtagit försiktighetsåtgärder, men i övrigt så löper det på som planerat helt enkelt. Eventuellt att de måste utöka kapaciteten. Så att det var ju goda nyheter. Sen får vi se här vad som händer framöver.
Något annat då, det här vi har ju haft massvis av inställda utdelningar och i morse här, eller sent igår kväll, så kom ju Volvo om att de inte ska genomföra sin extra utdelning utan bara behålla den ordinarie utdelningen. Och igår hade vi ju också information från SEB-banken där man, eller SEB, där man skjuter upp stämman på obestämd tid. De kan avvakta med stämman fram till sista juni. Och anledningen att man gör det är ju mycket beroende på det här beslutet kring utdelningen där myndigheter, Riksbank och ministrar och andra har sagt att man förväntar sig att bankerna inte ska dela ut pengar nu när det är sån kris i samhället. Det har ju varit stora frågetecken, och jag tycker att jag vet att kollega Anders Hägerstrand skrev en artikel idag där han tyckte att Volvo var fega som ställde in det här och att de har en kassa, och det har de ju. De har ju en jättekassa in i det här, men å andra sidan så stänger de i fabriken, och det är klart att det kommer att kosta väldigt mycket. Så jag tycker det är ganska... Jag tillhör inte de som blir jätteupprörda över att Volvo i denna gång inte delar ut en extra utdelning utan man håller sig till en ordinarie utdelning. Jag skulle visa att det blåser över det här, så kan man ju ganska snabbt initiera ett återköpsprogram eller kalla till extra bolagsstämma och dela ut.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Mer pengar. Så jag tycker det är klokt att bolagen så att säga håller sina kontanter idag. För idag är det så att säga kontanter man vill ha och inte någonting annat.
Nej, men jag håller med. Jag hatar att vara oense med en så eminent kollega som Anders Hägerstrand är. Men som du pekar på det, pengarna försvinner ju inte bara för att man ställer in utdelningen. Man kan ju använda dem efteråt. Och när det är ett sånt här osäkert läge är det ju bra väldigt mycket torrt krut. Kanske i kassan.
Ja, jag menar liksom Volvo, nu är ju alla historiska P-tal är ju så att säga förverkade nu då, men vad deras Volvo till en sex gånger förra årets vinst eller något sånt där. Och det är klart att skulle det komma igen det här någon gång, så är det ju ett utmärkt tillfälle att återköpa aktier till en väldigt förnämlig avkastning om man skulle göra det. Men jag håller med att man inte ska, man ska nog vara, man ska liksom inte göra för mycket nu, utan se till att att minska förlusterna och så där. Och sen så tycker jag att den här, jag har ju varit med så länge så jag har varit med om några sådana här finanskriser, tidigt 90-tal och IT-kraschen 2000 och finanskraschen 2008, och den här skiljer sig på ett intressant sätt från de andra. De andra var ju, hade sin utgångspunkt i ekonomin, att det hade liksom blivit för uppblåst av någon anledning någonstans. Det här är ju en helt annan kris. Det är ju en medicinsk kris. Och jag tycker att det borde kunna gå över ganska snabbt. Alltså det är inte så att andra ekonomiska kriser, det tar jättelång tid att liksom hantera det där. Och i vissa fall är inte finanskrisen riktigt hanterad ännu i Italien och Spanien och sådär. Men den här borde kunna blåsa över om staten går in och ser till att bolag inte behöver kursa nu, att arbetslösheten inte behöver åka upp i luften här, utan det kommer bli väldigt stora påfrestningar på den statens ekonomi, men bolagens ekonomi borde man försöka hålla intakt.
Ja, nej, men det är intressant det du säger. Jag är ju inte i närheten av lika lång erfarenhet som dig, Uffe, men det känns som att, eller vi har, det vi har sett på börsen de senaste 1-2 veckorna här, det är ju ett marknadsförlopp som normalt sett händer under 1-3 år kanske. Det har vi nu alltså klämt in på några veckor här. Det är klart att det blir dramatiskt, och det tyder ju också på att det kan gå fort uppåt när det väl vänder, för det kommer ju vända. Frågan är från vilken punkt det vänder.
Ja, ett samhälle funkar, alltså det är så att säga ett väldigt globala samhälle vi har levt i de sista decennierna. Och så där, det funkar inte att stänga ner så som vi gör nu under en längre tid. Så någon gång så antingen så måste vi kapitulera för coronaviruset och ta den smällen, eller så får vi väl försöka isolera oss ännu mer under en kort tid för att stävja det här.
Jag tänkte att vi skulle avsluta lite med att kika på ändå fastighetsbolagen, för de har ju varit i fokus alltså det senaste decenniet. Med tanke på de sjunkande räntorna så har ju de gynnats något otroligt, fastighetsbolagen, sen har de en rad andra faktorer som gynnar dem, men de har ju fullständigt slaktats på den här börsen. När jag tittar idag på kursrörelserna här på fredagen, då är det 20 mars, så ser vi ju att Pandox rallar, det är upp 16%, SBB rallar, Fastpartner rallar, Vilborg, Sagax upp, Klöven och så vidare, Balder upp. Jag vet inte vad du har för syn på fastighetsbolagens rörelse här. Det är såklart kanske finansieringen som är en av de stora riskerna här, och då potentiellt vad händer med hyresgäster som man har, går liksom restauranger i konkurs och så vidare, då får du inga hyresintäkter, och då står kanske inte hyresgäster på rad som kan ockupera de här lokalerna. Eller vad säger du?
Jo, men så är det ju. Alltså det som har hänt är att fastighetsmarknaden eller fastighetsbolagen i allt större utsträckning använder sig av olika typer av obligationslösningar, och de där är ju till väldigt framgångliga villkor har det varit, för det har ju varit en perfekt situation för bankerna med, eller vad säger jag, för fastighetsbolagen med låga vakanser, höjda hyror och extremt låga räntor under en lång tid. Till och med låga energikostnader har man ju haft nu under ett tag här. Och nu så kommer då, och de som ska omfinansiera sig på en högavkastande, eller på obligationsmarknaden, den delen av obligationsmarknaden som ger ganska höga räntor, och så är det jättesvårt nu. Och det där kanske man kan lösa, att bankerna, för det har vi ändå fått, det är de stora bolagen kanske kan lösa det här temporärt, men den långsiktiga effekten här av att hela liksom, ska vi säga, detaljhandeln, det vimlar ju av, H&M överlever säkert liksom, de är stora och sådär, men de här lite mindre handlarna som finns i städer och köpcentrum, de klarar ju sig inte nu. Och då är frågan om hyrorna måste, så att säga, under en längre tid här subventioneras. Och det är klart, det kommer ju slå på resultatet för fastighetsbolag. Jag tror det är lite varierande. Jag tror att vi inte riktigt kan bedöma det här än vilka. Det är alltid någon sån här fastighetsmagnat som åker dit i sån här kriser. 08 hade vi ju Sundstedt. Och vi får se vem som åker illa ut nu då. Men det är alltid någon sån här som åker dit. Och det kommer säkert ske denna gången också. Men vem det är så vet vi inte.
Ja, spontant känns det som en gissning är ju att jag menar sådana här klädbolag och så vidare som hyr lokaler av de här bolagen. De går ihop och kräver en omsättningsbaserad hyra som är väsentligt lägre än den de har för tillfället. Annars kommer de gå under. Det känns ju som att någonting vi kommer få se, tror jag. Jag menar vad du...
Ja, men det är svårt alltså. Fastighetsägarna har ju ganska mycket makt och mycket lagar på sin sida. Det enda sättet att undkomma en hyra, egentligen en hyresskuld, är att försätta bolaget i konkurs. Och det har vi faktiskt sett nu. Vi såg ju hur MQ försatte Joy i konkurs och Venue Retail Group, alltså skokedjan, väger också ett konkurs för att, så att säga, för det funkar inte annars, utan du måste konkursa det för att bli av med de här hyresavtagen du har.
Ja, men precis så. Det är dit jag menar vi kan vara på väg om inte fastighetsbolagen ger hyreslättnader till vissa av de här verksamheterna. Och det är inte så att det kryllar av... Alltså tidigare har kanske det funnits hyresgäster som har stått på kö för att ta över de där lokalerna. Så är det ju knappast i nuläget, skulle jag våga tippa ändå. Men vi får väl se helt enkelt. Jag tänkte vi skulle avsluta med lite... Bara en liten kort info här. Medan vi har gjort den här podden då, apropå utdelningar, så har både Awardit och Dometic kommit med besked om att de drar tillbaka sina utdelningsförslag. Så att de är säkert inte de sista bolagen.
Nej, absolut inte. Om vi tar Dometic här så är det ett väldigt fint bolag med liksom höga marknadsandelar och hög rörelsemarginal. Men i den här situationen så, där man har liksom en stor del av deras kök går ju till, dels är det husbilar, och det är en sån där marknad, ingen som köper en husbil för några miljoner idag liksom. Och sen så har det även till en del restauranger, lite kylskåp och sånt där, och det är ju också och hotell, och det är ju helt, helt förfärligt.
Ja, och det är ju också ett bolag som är rätt skuldsatt också faktiskt. De har ju en aggressiv förvärvsstrategi, men den här aktien har ju tagit ordentligt bestyrk. Den stod ju över 90 spänn i slutet av februari. Och den är nere i 45 nu.
Så är det. Men det är klart, de är också så stora på marknaden. Så det kommer ju vända någon gång. Men det handlar om att övervintra det här. Och då gör man ju... Ett sätt är att slopa utdelningen. Ett annat sätt är att stänga verksamheterna. Och sen så försöka och förhoppningsvis ha ägare som, om det krävs nyemissioner, ställer upp på det då.
Ja, jag tänkte vi skulle avsluta med lite och blicka mot nästa vecka här. Som du nämnde så får vi Electrolux Professional avknoppningen första handelsdag på måndag om allt går som planerat. Sen får vi faktiskt lite rapporter. Bilia kommer bland annat på måndag, om jag inte minns helt fel. Är det någonting du ser fram emot extra mycket, Ulf, nästa vecka?
Bilia blir intressant. Vi har ju haft lite insiderköp här från familjen Kviberg i Öresund. Under nedgången 08 så rasade aktien, men det visade sig att deras reparationsdel gjorde att det inte blev så blodigt ändå. Sen så, ja, det ska bli spännande att höra hur de ser på marknaden och hur bilförsäljningen har påverkats här de här 2-3 veckorna. Då liksom Sverige har liksom varit rejält drabbade av corona här. Så det kan bli en liten, ska vi säga, lägesrapport. Det blir också kul att se vad Electrolux Professionals kommer handlas till när den avskildes här i torsdags var det väl. Så var det, indikerade den ett värde på 7-8 miljarder, men det kan ju ha hänt mycket de andra dagarna. Jag vet att jag skrev någon gång att det var värt 15 miljarder, men det var ju långt innan det här började, och sen dess har liksom Electrolux kursen nästan halverat, så det är rimligt att även Professional har gått ner kraftigt. Så det ska bli spännande att se vad det blir för. De tjänade trots allt en miljard i stort sett, ett rörelsevis för en miljard förra året. Så det är ett fint bolag, men som sagt var det nya tiden nu.
Ja, times they are changing, som det heter. Jag tänkte, ska vi avsluta med att kanske våga oss på något av de mest våghalsiga man kan göra? Gissa om börsen har bottnat här nu i takt med den här uppgången. Vad tror du, Uff?
Alltså nu står OMX30 på 14.19 när vi sitter här och pratar. Det är fredag. Fredag brukar alltid vara oroliga dagar, för då är marknaden stängd i 2 dagar. Så det är inte orimligt att det börjar backa lite under eftermiddagen här. Men någonstans så... Ja, jag skulle nog våga. Jag skulle inte sålt några aktier idag i alla fall. Jag tror nog att vi kan vända det här så småningom.
Jag är väl lite inne på din linje också, även om det kan finnas ytterligare nedsida, så har det kommit så massiva stimulansprogram nu då, och är även under uppsegling. Men det är som du säger, folk brukar vilja sälja och inte ha någon exponering över helgen där också. Sen får vi se, de har inte riktigt kommit igång med storskalig testning av corona i USA, så att vi vet ju inte, vi kan bara komma med gissningar, och det är ju också en sån här faktor som avgör lite vad börsen ska, och det vill säga vad händer i USA. Så att, kanske för tidigt för en botten, men det värsta kanske är över. Ska vi enas om den gissningen kanske?
Ja, men det är väl bra. Så får vi se till att vila inför en ny, får man anta, väldigt intensiv vecka nästa vecka. Så vi får önska alla våra lyssnare en trevlig helg trots dessa turbulenta tider. Och ta hand om er som alla säger nu för tiden, och så hörs vi nästa vecka igen.
Ja, men absolut. Och om ni vilar er i helgen, så glöm inte bort att lyssna på DI's andra poddar. Vi har ju Digitalpodden från DI Digitalgänget. Vi har Förnuft och känsla, en ledarskapspodd som Caroline Åkerlund rattar. Och sen kan man ju få faktiskt bland annat till exempel Ekonomistudion från DI TV som podd också. Så att det finns en hel del att lyssna på om man ligger hemma i karantän och saknar grejer att göra. Men tills dess så önskar vi i alla fall en trevlig helg, och stort tack för att ni lyssnade. Ha det så bra. Hej då.
Tack, tack. Hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.